Hej, välkomna till dagens juridikpodden denna juni dag. Midsommar snart. Erik, vad händer?
Ja, jag tänker vara så traditionell som jag bara kan och bege mig ut i Sankt Anna skärgård och sitta på nu och äta silllunch och dricka nubbe och ta en bastu och bada i havet kanske.
Ville?
Ja, men något liknande. Jag ska i och för sig hålla mig till Stockholms skärgård. Men det blir ett trevligt midsommarfirande också, hoppas jag.
Ja, det är samma sak för mig. Jag ska också vara på mitt landställe ute i skärgården och fira på sedvanligt sätt med någon form av lite nubbe och sån här typisk midsommarmat i olika former. Matjesill och sådär.
Så färskpotatis och grejer.
Ja, färskpotatis, absolut.
Dill.
Dill. Dill och dill. Hörrni, hovrätten som här nu håller på och tycker att domare i tingsrätten är jäviga. Det handlar alltså om Göta hovrätt som beslutar att undanröja Norrköpings tingsrättsdom i det här högskoleprovet. Va? Orsaken var att man anser att tingsrättens ordförande var jävig att handlägga målet på grund av att han hade gjort vissa uttalanden vid ett juristklubbsmöte. Vad kan man säga om det här?
Ja, men det är, låter ju, alltså den här domaren som jag förstår det nekar själv att han ska sagt de här sakerna. Det ska vara vid något sammanträde, men det är då någon annan jurist som har närvarat vid det här som har anmält till domstolen att han har gjort det och uttalat sig då i skuldfrågan eller kring åtminstone de här misstänkta. Så att det låter väl helt rimligt att man inte ska döma om man redan har en förutfattad mening innan förhandling.
Ja, det är ett ganska stort mål det här också som jag förstod det. Och de var ju väldigt tydliga här, Göta hovrätt, med att man kan inte beakta så att säga kostnaden för vad det ska kosta då att ta om hela det här målet. Utan att det är så viktigt att den här jävsfrågan är helt utredd och att målet prövas korrekt så att man kommer att ta om det helt och hållet. Även om det sannolikt inte kommer att påverka slutresultatet, tror jag i alla fall.
Vi har ju sett det här när det gäller nämndemän gång på gång, att de har uttalat sig på ett sätt som har gjort att rättegångar måste tas om och att de har varit jäviga. Men det är inte jättevanligt ska jag säga att ordinarie domare, som i det här fallet då skulle ha råkat ut för det här i någon form av obetänksamhet, får man väl utgå ifrån. Det är inte trots allt uppsåtligt att jäva ut sig, så att säga. Ska inte domare veta bättre än att stå och prata under pågående UU-förhandling om målet på ett sätt som gör att överrätten, det vill säga hovrätten, sen?
Det finns ju ett enkelt svar på det. Va? Jo, det ska de. Ja. Det är klart att de ska veta bättre än att jäva ut sig. Sen tror jag att det är liksom, det här kanske är ett växande problem. Alltså domare har blivit mer och mer publika, de är med i massmedia, de finns i sociala medier, det är Twitter och det är Facebook, och att det är liksom, ja, jag vet inte, att det blir lite fladdrigare, om man får uttrycka sig slarvigt, kring vad som sägs. Det är inte ett lika stängt skrå som tidigare.
Nej, men nu så var ju det här ett juristklubbsmöte, men jag tror precis som du säger att det här kommer bli ett växande problem i och med att den ökade närvaron på sociala medier från så jurister, det gäller både advokater som domare och ja, nämndemän då som inte är jurister. Jag tror att det här kommer att bli problematiskt och kanske på sikt att man får se över jävsreglerna eller någonting, eller se över hur jurister ska bete sig på sociala medier, för det här kommer att bli ett problem.
Ja, och det handlar ju inte heller bara om att man uttalar sig om ett pågående ärende, utan att man kanske har uttryckt åsikter som lutar åt ett visst håll. Om man då har uttalat sig fientligt kring, ja, vad det nu kan vara, att man har sagt att de här jävla rasisterna, de är ju helt dumma i huvudet. Om man skriver det på Twitter och man sen hamnar i en rättegång som gäller hets mot folkgrupp, ja, då skulle man kanske kunna anses ha liksom var jävig i en sån.
Ja, och ska man dra det riktigt långt så finns det ju en del personer på Twitter, inga namn nämnda, som man skulle kunna tänka sig i framtiden möjligtvis skulle kunna vara aktuella för någon form av jobb som justitieråd i exempelvis Högsta domstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen, som twittrar frekvent om olika juridiska fall och kommer med åsikter och inputs etc. etc. Och vad händer om ett sånt fall någon gång skulle hamna i Högsta domstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen, när någon av de här potentiella justitieråden hamnar där? Vad är det för jävsituation och vad är det som händer egentligen?
Ja, dessutom så kan man ju ställa sig frågan hur många av de här domarna har måhända en förutfattad mening, bara det att de inte ger uttryck för den i samband med till exempel en debatt eller ett föredrag. I det här fallet så handlar det om att någon, det vill säga den här domaren, har pratat på ett juristklubbsmöte om det här fallet. Han hävdar då själv att han inte har tagit ställning i de här frågorna, men hovrätten konstaterar ju då att det saknar egentligen betydelse om han faktiskt har gjort det. Bara det faktum att det kan uppfattas som att han har gjort det gör att han är jävig, därför att det sätter hela domstolens opartiskhet i fråga. Det kanske till och med är bra att man öppet redovisar sånt här, jag vet inte. Ibland så brukar man säga det när det gäller journalister att det kan vara bra att redovisa politisk ståndpunkt och uppfattning, så vet alla var han eller hon står när de ska göra en reportage om.
Vi har tangerat det här någon gång innan i podden och har kommit fram till att man ändå på något sätt gillar den här domstolen, oberoende domstolen, och att det är viktigt och sådär. Men vi går ju också mer och mer mot ett samhälle där folk är väldigt pigga på att uttrycka sina åsikter om saker och ting. Och det kanske kommer förändras.
Ja, och precis som du är inne på, Stefan, det är ju en ökad transparens. Att är man öppen med sina åsikter och så att säga torgför dem, så det kan uppstå fler jävsituationer, men då kan vi också få ett förhandlingar där personer som har tagit ställning i en viss fråga utesluts, och därmed så slipper vi misstanke om jäv.
Men i det här fallet så är det också intressant att åklagaren tyckte ju inte att domstolen var jävig, eller att domaren var jävig, och att rättegången därmed måste tas om. Så att det är liksom inte... Även om hovrätten
där kan det väl i och för sig också finnas skäl för det. Det kanske var en väldigt bra dom. Det kanske var precis, nu vet inte jag exakt vad utfallet var här, men det kan ju vara så att det var precis vad
åklagaren yrkade
på. Var väldigt nöjd med utfallet och inte ville att det skulle finnas möjlighet till en ändring här. Så att,
jag kan tänka mig att försvaret inte har riktigt samma bild.
Nej, försvaret är nog ganska nöjda.
Att få ny
rättegång,
rättegång, absolut.
Frågan är här om vi kommer se fler sådana här fall. Jag vet inte om er teori där stämmer. Det är ju intressant om den öppenhet och kanske transparens som allt mer präglar domstolsväsendet, och det krav som faktiskt ställs på domare att de ska vara mer mediala och framträda, kommer att skapa den här typen av situationer. Men att vi då kommer få en återgång där domarna blir mer försiktiga att åtminstone före avkunna dom uttala sig om sådana här frågor. Jag vet faktiskt inte vad som är lämpligt och om det är bra eller dåligt.
Nej, men det är väl problematiskt. Alltså, det är ju så som samtidigt ser ut. Men samtidigt så är det ju så att vi har ju varit, även det har vi diskuterat i den här podden, att vi tycker att det är väldigt bra att domstolarna har en ökad transparens och man står och håller de här presskonferenserna. Och så här. Men det som du säger nu, Stefan, är intressant att om det blir så att antalet jävssituationer ökar, och om det är så att den här ökade transparensen från domstolarnas sida skulle leda till att vi får en tillbakagång till mer passivitet vad gäller diskussioner kring avkunnade domar, så då är det jätteproblematiskt, tycker jag.
Erik, du var inne lite grann på här alldeles nyss att man kanske i mer generell mening har gjort uttalanden som domare som kan leda till att man skulle jävas ut i ett specifikt fall. Och det här har vi sett just när det gäller nämndemän som då är politiskt nominerade och har en öppen politisk ståndpunkt, ska vi också säga, till skillnad från då de ordinarie domarna. De är ju trots allt som nämndemän politiskt nominerade. Vad kan man dra för slutsatser utav det här att en generell ståndpunkt faktiskt kan påverka ens dömande? Är det någonting som man måste jobba mer med, eller?
Jag vet inte om man behöver jobba mer med det, men som sagt, det är ett problem som kan uppstå om man, alltså med en ökad närvaro i sociala medier eller en öppenhet kring sin egen person kanske, vad man själv tycker och tänker i olika frågor, om det nu är att man skriver på avskaffa Systembolagets monopol. Är man med i en sån grupp på Facebook, ja, då kanske man diskvalificeras från att döma i, jag vet inte, ett mål om smuggling av alkohol från Tyskland. Det, alltså...
Ja, alltså jag tycker att frågan är jätteintressant. Vi har ju haft, och har säkert, jag kan inte just nu på rak arm räkna upp någon, men på domare, alltså ordinarie domare, höga domare, som är och har varit öppet politiskt aktiva. Jag menar inte att man ska prata om det på något sätt som att man ska dölja att man är politiskt aktiv, tvärtom. Men, nej, men det är ingen hemlighet att vi har domare i våra domstolar som är politiskt aktiva i partier och till och med haft politiska uppdrag. Då.
Nej, men jag tror inte heller att om man tänker sig hur en domare eller en jurist överlag utövar sitt arbete, så det kanske inte är riktigt samma fokus när man sitter och trycker iväg en tweet eller går med i en grupp på Facebook, men konsekvenserna kan ju bli förödande i slutändan, och det är det som är, jag är lite rädd för, att man glömmer bort det när man sitter där och skriver en intelligent tweet som man tycker då som är lite putslustig och sådär, men det kanske inte alltid lönar sig i slutändan.
Sannolikt är det ju så att i de allra flesta fallen så kan domare skilja på sina egna åsikter.
Det är jag övertygad om.
Absolut, men då är det som hovrätten också säger, det är inte det vi egentligen tar ställning till, utan det är allmänhetens tilltro till rättsväsendet som är avgörande, och en utomstående persons tilltro till den här domarens opartiskhet. Så att domaren gör ett professionellt jobb i den meningen att han eller hon sakligt bedömer målet utifrån helt professionella ståndpunkter är en sak, men vad allmänheten och inte minst parter tror.
Ja, den tilltalade.
Ja, den tilltalade precis också som part är det som kanske får avgöra jävsfrågor även i framtiden. Jaha, sen har vi rapporterat om en kvinna som ska utvisas till följd av att hon deltog vid brott emot mänskligheten. Hon ska till Eritrea samtidigt som det är svårt att skicka henne dit, därför att hon riskerar förföljelse, och hon får därför tills vidare stanna i Sverige.
Ja, det är flera saker som är intressant med den här domen. Och det är väl, som jag har förstått det här, så handlar det om att hon har genomgått eller gjort någon form av obligatorisk militärtjänst i Eritrea och då genom denna deltagit eller medverkat till brott mot mänskligheten. Det är ju intressant för det första. För att om det är så att det är obligatoriskt så är det ju problematiskt.
Ja, och det är ju också den tjänstgöringen som hon har lämnat och flytt från. När man läser domen så framgår det att hon är nu rädd och säger att jag måste få asyl för att jag kan inte återvända. Eftersom att jag avbröt min tjänstgöring här så kommer jag straffas och riskera förföljelse och så vidare. Men då kommer HD fram till...
Nej, inte HD.
Migrationsöverdomstolen är det.
Migrationsöverdomstolen är det, ja precis. Då kommer de ju fram till att även om hon gör det, så eftersom att hon har deltagit och hon har jobbat som fångvaktare på någon form av polisstation i Eritrea, så har hon deltagit i en sån utsträckning att hon anses ha varit medskyldig till brott mot mänskligheten. Och då kan man inte få flyktingstatus eller asyl i Sverige.
Ja, det är ett undantag som finns i uttryckligen i både lag och internationella konventioner, att man kan ju exkluderas från rätten till asyl om man har deltagit i den typen av brottslighet. Man säger ju också då att det är uppenbart att hon haft kännedom om de övergrepp som begick, så att hon därmed har underlättat för regimens brott mot mänskligheten. Det är lite intressant här tycker jag, därför att historiskt sett så har väldigt många så kallade medlöpare trots allt klarat sig undan för att de citat bara har följt order, slut citat. Nürnbergrättegångarna visar ju någonting annat för i varje fall högre befattningshavare. Men personer som gör till exempel motsvarande värnplikt, militärtjänst i sina länder och det i efterhand visar sig att man har begått då brott mot till exempel mänskligheten, kan man alltid hålla sig ansvarig för det, även om man bara är en menig soldat till exempel. Den frågan är otroligt intressant ur ett internationellt rättsligt perspektiv, tycker det i varje fall jag.
Ja, och sen är det intressant att Migrationsöverdomstolen fäster ju liksom ganska stor vikt vid det här att hon valde att avvika från den här tjänstgöringen i det skede när hon själv riskerade någon form av bestraffning. Och de påstår ju då, eller anser, att hon skulle ha flytt i tidigare skede, och det hade då förändrat situationen och förändrat bedömningen här. Men det tycker jag är att ställa väldigt höga krav på någon som lever i ett land där man har en stark regim, har haft länge, som kanske inte lever efter de alla demokratiska villkor som vi lever under här i Sverige. Och jag vet inte om jag håller med Migrationsdomstolen här riktigt faktiskt.
Men nu får du ändå då stanna i Sverige trots detta. Så får hon ju då stanna därför att vi inte helt enkelt kan rent fysiskt flytta henne dit, eftersom ett återvändande då skulle kunna innebära någonting. Kan man göra så här rättsligt? Är det pedagogiskt för...
Ja, men det blir också det blir som en kullbytta. Ja. Man säger ju då att ja, men hon borde flytt tidigare. Hon har medverkat till brott mot mänskligheten. Men man säger samtidigt så här att riskerna hon skulle utsättas för om hon skulle skickas tillbaka till Eritrea är så pass avsevärt stora att vi inte kan skicka henne dit.
Nej, jag håller med. Det är ju... Det andas dubbelmoral är också fel, men det blir ju fel. Eller liksom...
I alla fall dubbla budskap.
Ja, jag verkligen. Det här
och vad ska hända med henne nu då? Det diskuterade vi när vi skrev den här artikeln. Ja. Ska hon sättas då i någon form av migrationsförvar här i Sverige fram tills att man kan pröva igen huruvida det går att skicka henne tillbaka? Hon kommer inte få leva ett fritt liv här i Sverige, utan det finns ju en risk att hon hamnar på ett häkte till och med.
Ja, så skulle det mycket väl kunna bli. Det är ju en bedömning. Som, det är väl, jag vet inte vem det är som gör den, om det är Migrationsverket.
Det vet inte jag heller, men då riskerar man att få sitta liksom 23 timmar om dygnet inlåst i en häktescell för att komma ut på rastgården i en timme. Det är inte skyldig till brott.
Det är intressant också att vi har nu särskilda enheter både vid internationella åklagarkammaren och sen tidigare ska jag säga också vid nationella operativa avdelningen i polisen som arbetar med den här typen av utredningar. Klarar man av, tror ni man klarar av att utifrån ett straffrättsligt perspektiv få tag i, om vi säger då, de värsta krigsförbrytarna eller brott mot mänskligheten, brottslingar så att säga? Eller krävs det att det uppmärksammas ifrån myndigheter som till exempel Migrationsverket och för den delen säkerhetspolisen också?
Ja, det tror jag absolut. Och de var väl ute här senaste veckan och sa, någon representant från åklagarkammaren, att de ser att det här är liksom det är växande pappershögar med utredningar som gäller just typ folkmord och återvändande personer från IS-områden och liknande. Så att jag tror att det kommer ju öka i omfattning, den här typen av utredningar i Sverige. Och då behöver man hjälp från andra kvalificerade myndigheter, helt klart. Alltså.
Det är otroligt svårt att utreda brott i andra länder, ska vi ha klart för oss. Man kan inte göra tekniska undersökningar, brottsplatsundersökningar. Det är mycket svårt att förhöra vittnen som befinner sig i länder som till exempel Eritrea eller Somalia eller för den delen Syrien också.
Ja, men en stor förändring som de påpekade i det här pressmeddelandet som kom nu i veckan, det är just det att i mycket större utsträckning så dokumenteras de här brotten av personerna själva. Alltså IS har ju gjort sig kända för att bedriva propaganda med hjälp av filmer när de begår brott. Alltså brott mot mänskligheten, och det är avrättningar som filmas och läggs ut, och det har ju visat sig vid flera tillfällen i svenska domstol att ha ett högt bevisvärde, och människor har ju också fällts för det här.
Jag skulle också vilja säga att det jag läste i den här domen gällande den här kvinnan är ju också att domstolen har ju fått bekräftat uppgifter om vad som ska ha skett på den här polisstationen i Eritrea, och det är ju ganska imponerande bara det. Det är ju en ganska stor utredning då som har gjorts för att kunna slå fast att kvinnan har medverkat till de här brotten mot mänskligheten i det här fallet. Så att uppenbarligen så lägger man ju mycket tid och resurser på de här enskilda fallen. Och det här gäller ju det är en person som har sökt asyl. Jag vet inte hur många personer som söker asyl i Sverige varje år, men det suger ju mycket resurser om inte annat.
Ja, samtidigt så är det som det har påpekats gång på gång i de här sammanhangen inför att de här enheterna vid åklageriet och polisen har fått mer resurser, att Sverige får under inga som helst omständigheter bli någon form av fristat för krigsförbrytare och folk som har gjort sig skyldiga till brott mot mänskligheten till exempel. Va? Utan att vi måste ta både ansvar internationellt för det här. Sen är det då i någon rättsfilosofisk mening dessutom några av de värsta brotten man kan begå. Därför så kan vi inte låta de här människorna komma undan helt enkelt.
Nej, men så, och jag tycker att de senaste åren så har vi sett en utveckling. Vi har haft, om det är 3 eller 4 personer nu som har dömts för inblandning i folkmordet i Rwanda. Där man då har använt sig, samarbetat med rwandiska myndigheter och kommit fram till fällande domar och flera livstidsdomar har vi. Så att det tror jag att det finns kanske en ökad ambition också att då inte... Att de här domarna skickar en signal att Sverige är ingen fristad, utan vi arbetar med det här och vi söker aktivt.
Då kommer djävulens advokat här och säger liksom, är det inte lite, kan man inte känna lite ibland att det är så här, Sverige vill gärna ha en fjäder i hatten om att vi kan minsann utreda de här brotten och vi låter inte folk komma undan och så här. Och det är jättebra såklart, men Men det som sagt, det suger ju mycket resurser också.
Du låter antyda att det finns lite andra, mindre ädla motiv till att se till att lagföra de här människorna.
Ja, det är väl sunt att ha den inställningen som journalist.
Det är väl de värsta tänkbara brotten. Folkmord. Det är väl klart att det är, om det är några brott som får suga resurser, oavsett om folkmord har skett i Rwanda eller var i världen det har skett, så tycker jag att det ska vara ett högprioriterat brott att klara upp.
Det håller jag med om.
Men det kan säkert finnas vissa fjädrar i hatten som Sverige också vill visa upp utåt i vår internationella samverkan som vi har. En fråga som faktiskt är viktig här, det är ju rättssäkerhetsaspekten. Precis som i vissa mål då, om terrorbrott och näraliggande brotten, som finns, det finns ett helt batteri numera utav olika bestämmelser och paragrafer som hänför sig till terrorverksamhet med, när det gäller finansiering och så, att man får inte tubba på rättssäkerheten även om det är svårt att säkra bevisning i andra länder som till exempel är godtagbar i svenska domstolar. Och det här tror jag är jätteviktigt i de här fallen. Vi kan inte, bara för att det är svårt att utreda, säga att nej, vi får nöja oss med den här bevisningen. Översköljs inom media idag utav reklam för den här nya näringsgrenen som har fått fotfäste, nämligen spel och kasino, spel och dobbel. Människor ägnar sig tydligen väldigt, väldigt mycket åt att spela, om inte bort så för att använda sina pengar för att spela för. Och nu har då ett av de här kasinobolagen, Ninja Casino, blivit av med sitt spellicens i Sverige för att man då inte har följt de här nya bestämmelserna kring hur spel och dobbel får gå till.
Ja, det är egentligen inte, alltså det är ett bolag som heter Safe Ent som driver sitt kasino. Ninja Casino är en av deras
Ja, vi ska säga att precis, det är ett varumärke som är starkt lanserat och marknadsfört i Sverige.
Ja, precis. Och de förlorar samtliga sina svenska licenser för kommersiellt online-spel och vadhållning i Sverige efter att Spelinspektionen heter de. De kanske är spelinfektionen för de här spelbolagen.
Ja.
Upptäckt allvarliga brister i deras verksamhet vad gäller spelansvar och åtgärder mot penningtvätt.
Och när det gäller även spelansvar och alltså den delen som rör alltså rent spelarnas egna välbefinnande.
Eller? Absolut, ja precis så.
Vad säger du, Erik?
Ja, men det, alltså generellt det känns som en oerhörd överetablering och en ganska oseriös bransch där det är svårt att veta vilka som ligger bakom. Det är företag med säten både här och där runt om i världen och dålig insyn. Och nu har vi ju då gång på gång tycker jag det rapporteras om att man upptäcker att de här man kan anmäla en gräns då, att säga, men jag är lite orolig för mitt spelande så att jag vill sätta en gräns här på att jag kan inte spela för mer än 5000 kronor i månaden. Men att när jag spelar för de här 5000, då är det inga problem att öka upp den summan igen. Och alltså att spelbolagen inte riktigt tar det här med spelmissbruk och ansvar för sina kunder på allvar.
Men då kan man ju säga i alla fall, det som intresserade mig lite med det här beslutet, det är ju att den här nya spellagen trädde i kraft då 1 januari som kräver att alla de här bolagen som driver spel på den svenska marknaden ska ha den här svenska licensen. Och nu ser vi uppenbarligen att Spelinspektionen tar sitt jobb på allvar och faktiskt går in här och stänger ner direkt på en gång efter att ha gjort den här utredningen. Och så fattar man det här snabba beslutet och sen så ber det här företaget om att fortsätta sin verksamhet fram tills att det har kommit ett domstolsbeslut och då säger Spelinspektionen absolut inte, det kommer inte ske. Verksamheten ska stoppas omedelbart. Och då tar vi i alla fall det på allvar ju.
Ja, det är väl jättebra. För det, precis som Stefan sa inledningsvis här, det finns ju så oerhört många kasinon som gör så oerhört mycket reklam. Den här reklamen är inte gratis. Vad finansieras den med? Jo, intäkter för någon som spelar. Det är människors förlorade pengar i väldigt stor utsträckning. Och det är naturligtvis ett potentiellt samhällsproblem.
Jag hörde ju någonstans att spelbranschen då, om vi sammanfattar spel- och dobbelbranschen i den termen, är en av de absolut största idag reklamköparna i bland annat kommersiell tv. Som riktar sig mot då den här spelmarknaden där myndigheterna då anser att i det här fallet Ninja Casinos spelare då har blivit, jag ska inte använda ordet misshandlade, men Spelinspektionen anser att man har inte gjort lagt sig vinn om den omsorgsplikt som situationen kräver, för att uttrycka mig formellt. Va?
Nej, och det här är ju riktigt skurkaktigt. Samtidigt så måste man ju träffa den person här innan vi spelade in den här podden, och han frågade vad vi skulle prata om, och då sa jag att vi skulle prata bland annat om det här. Då sa han, men människor har väl något ansvar själva. Det är ju vuxna människor över 18 år som har godkänt massa villkor och sådär. Så det finns ju också den aspekten. Det är ju ingen som tvingar folk att spela.
Ska vi överhuvudtaget ha lagstiftning kring sånt här? Ska man inte som vuxen, om vi utgår från att det är vuxna, va? Ska man inte få spela hur mycket man vill? Eller?
Förra veckan diskuterade vi cannabis. Finns det några paralleller att dra där om vuxna människor som får göra som de vill, eller vad säger du? Vill
det? Absolut. Nej, men jag menar, det är en aspekt som måste tas upp i det här. Att vi kan ju sitta här och gnälla hur mycket vi vill på spelbolagen, och i det här fallet så finns det ju fog att göra det. Men det är också så att man har ju ett eget ansvar här.
Ja, absolut. Men om man då har skrivit under de här avtalsvillkoren och sagt att, precis som vi var inne på tidigare, för det är mycket det som de får kritik för, att även när människor själva aktivt vill begränsa sitt spelande för att de känner att ja, jag vill inte spela bort barnens pengar. Så när man når den gränsen, så då är det inga problem att, så att säga, öka upp sin gräns igen och få spela för ännu mer. Och spelmissbruk är på riktigt.
Ja, det är inte bra. Och sen har vi, ska jag också säga, att vi sett ett flertal klagomål som har inkommit till Spelinspektionen under våren här. Där det här som man då kallar för spelpaus, som infördes samtidigt som den nya spellagen, där man ska kunna trycka på en knapp och automatiskt bli avstängd från samtliga spelbolag som innehar den här licensen. Att det är flertal spelbolag som har skitit i det. Så att man har tryckt på spelpaus, eller liksom pausat sig från den sajten, men har kunnat spela på flera andra sajter. Och då är det ju ett stort problem.
Och det går ju inte att tolka som något annat än att man vill utnyttja folks beroende.
Ja, det är oansvarigt såklart.
Jag är ju inte själv det minsta intresserad av de här spel och dobbel. Jag spelar inte ens längre, ska jag säga, när jag är i Las Vegas, vilket jag tidigare hade som enda undantag. Att när jag befann mig i Las Vegas kunde det vara kul att spela lite roulette och sådär. Jag är inte det minsta råd av det. Jag tycker för eget vidkommande att jag ska tjäna mina pengar på arbete. Lite lutheransk sådär. Spel och dobbel gör ingen lycka i mitt liv. I vart fall. Men nu gör det uppenbarligen för många andra. Vi har ju även statliga intäkter för det här. Så staten driver ju Svenska Spel och sådär. Är det bra?
Nej, jag tycker ju inte det. Och jag tycker att det finns flera aspekter av det också. Det är liksom, vi pratar om det här med spelreklam och det är negativt och sådär. Men sen så har vi Idrottsgalan där Svenska Spel ges liksom 5 minuters tv-tid för att dela ut något pris som är pengar, och det är Svenska Spel-logger i SVT och det är Svenska Spel hit och dit. Och nej, jag gillar inte riktigt det där. Och det är kasinon, det är ju Casino Cosmopol, det är ju statligt kasino. Nej, jag gillar inte det alls.
Får jag bara fråga, Wille, en följdfråga på det här. Det du tänker på här är konkurrenssituationen mot andra. Alltså, du tycker inte
jag tycker de är förfördelade. Alltså.
De är förfördelade, men utifrån ett moraliskt spelberoende perspektiv, tycker du då att det är...
Då tycker jag inte att staten ska äga ett kasino, nej.
Okej. Okay. Erik?
Nej, jag är lite kluven. Jag höll på att har funderat så mycket på frågan. Men med tanke på de risker som finns med spelande och att det då handlar om pengar och familjer som krossas, så är det väl bra att det är under kontrollerade former. Och jag har betydligt mer förtroende för Svenska Spel än vad jag har för Ninja Casino.
Jo, men det har jag också. Men staten ska gå in och begränsa och säga så här: vi ska ha en licens. Så här ska det se ut. Så här ska alla spelbolag bete sig. Så ska vi göra. Sen har man egna kasinon. Men ingen annan får öppna ett kasino. Bara online-kasino, men ingen annan får öppna ett kasino på Kungsgatan förutom Casino Cosmopol.
Det är lite som diskussionen som var tidigare när svenska staten ägde Absolut Vodka. I Sverige så var det absolut förbjudet att göra reklam för Absolut Vodka eller för sprit överhuvudtaget. Ju. Därför att man ansåg att det skapade skrumplever och kvinnomisshandel och allt vad det nu var. Samtidigt så lade svenska staten genom sitt bolag då enorma pengar på att marknadsföra Absolut Vodka i bland annat Sydamerika, för där var inte skrumplevrar och våld inom hemmet lika viktigt att tänka på tydligen. Och då kom ju den frågan upp till ytan. Är det här verkligen bra att svenska staten håller på med sånt som vi annars inte tycker är jättebra kanske.
Ja, det har ju varit. Det var väl senast i vintras som det dök upp en hel del problematiska saker kring Casino Cosmopol, kring penningtvätt och sådana saker. Mm. Och då måste man ju, när det är statligt ägt, måste man alltid ställa sig frågan, granskas de här lika hårt av Spelinspektionen som de här företagen med sätena på Malta? Det går inte att komma ifrån den frågan.
Nej. Mm.
Det är svåra.
Det tycker jag, det är närmast lite konspiratoriskt. Absolut. Men jag tror att, eller min bild är att Svenska Spel är betydligt hårdare reglerat och kontrollerat och styrs av människor som ändå, alltså det är inte riskkapitalister, det är inte personer som kastar in lite pengar för att få stor
avkastning. Det är inte välgörenhet heller.
Nej, det är absolut inte välgörenhet. Men det måste ju finnas en gråskala eller liksom olika nivåer av detta, och jag skulle säga att nätkasino och innerkasino har lägre förtroende än vad Svenska Spel har.
I Tagessons bok.
I Tagessons bok, absolut.
Nu var det Tagesson som pratade, så att
ja.
Det får ju
ja, men jag vill bara klargöra det.
Ja, det, just det, absolut. Att vi som deltar i den här podden har åsikter.
Står inte bakom ibland. Hans åsikter alltid.
Nej, så kan det ju ibland vara. Hörrni, kort och sammanfattningsvis, sommaren också står för dörren. Vi pratade om midsommar tidigare. Vad kommer hända på Dagens Juridik i sommar? Kommer vi fortsätta att skriva?
Ja, absolut. Erik, du är redaktionschef.
Ja, gud ja. Vi kommer naturligtvis fortsätta att dagligen uppdatera sidan med relevanta nyheter kring juridikens värld. Inte helt omöjligt heller att det kommer några poddar, kanske till och med något sommarspecial. Vad säger poddproducent
William? Absolut, ja, men det tror jag. Det ligger i luften.
Det gör det. Men det brukar ju vara så att vi går ner lite grann på sparlåga under sommaren på Dagens Juridik, eftersom det helt enkelt inte händer lika mycket som i säsongerna. Domstolarna brukar bara, i varje fall de allmänna domstolarna, de brukar ägna sig mest åt ärenden med brottmål där det är frihetsberövade personer, och annat skjuter man framför sig i den mån man inte ser till att kunna dom redan nu före semestertiden. Va? Och när det gäller lagstiftningsbiten så vet vi som bekant att riksdagsledamöterna som ägnar sig åt lagstiftning, de är...
Har semester sedan igår, tror jag.
Ja, de har väl haft skolavslutning uppe sig, som man hade även som barn. Och kommer åter när sommaren är över. Men vi kommer då trots allt att på Dagens Juridik finnas till hands för er kära lyssnare och läsare naturligtvis. Och med detta tackar jag poddlyssnarna för den här gången, på återhörande.